Vi talade sist om Abraham. Och så hade vi Abrahams son Isak som vi har läst om. Den Isak som på något sätt blev en andrahandsfigur. Där han levde mellan sin far, en mäktig framstående man, och en av sönerna som lät tala om sig ganska mycket. Och så kom han på så sätt inte att spela någon större roll. Han är inte omskriven så mycket och det sägs varken gott eller ont om honom. Han finns med i bilden och hade säkerligen sin stora betydelse. På samma sätt har vi Esau som vi inte heller uppehåller oss så mycket med. Utan vi ska studera om Jakob. Och vi ska läsa i det 25 kapitlet från den 19 versen om Esaus och Jakobs födelse. Och detta är berättelsen, jag läser från den 19 versen i 25 kapitlet. Och detta är berättelsen om Isaks, Abrahams sons släkt. Abraham födde Isak och Isak var 40 år gammal när han till hustru åt sig tog Rebecka, som var dotter till arameen Betuel från Paddan Aram och syster till arameen Laban. Och Isak bad till Herren för sin hustru Rebecka, till hon var ofruktsam. Och Herren bönhörde honom så att hans hustru Rebecka blev havande. Men barnen stötte varandra i hennes liv. Då sade hon, om det skulle gå så, varför skulle jag då vara till? Och hon gick bort för att fråga Herren. Och Herren svarade henne. Två folk finns i ditt liv. Två folkstammar skall ur ditt sköte skiljas från varandra. Den ena stammen skall vara den andra övermäktig. Och den äldre skall tjäna den yngre. Amen. Där har vi ett löfte från Gud. Den äldre skall tjäna den yngre. Och det var det som var kännetecknande då för relationerna mellan Jakob och Esau. Jag vet inte hur du upplever att läsa om Jakob. Men jag kommer på mig själv och märkt att vi lätt intar en lite överlägsen attityd till Jakob. Innan vi riktigt har förstått vad som har skett. Innan vi riktigt fattar vad det var som skedde och vad Gud gjorde i Jakobs liv. Och är vi riktigt ärliga så ska vi finna att Jakobs liv påminner väldigt mycket om ditt och mitt liv. Jag hade kunnat sätta som en rubrik för det här bibelstudiet. Jag har den tillförsikten att han som i er har begynt ett gott verk ska fullborda det in till Jesu Kristi dag. För det är precis vad vi möter med Jakob. Det är något som skedde med honom i början. När det var lite så här med honom. Fram och tillbaka, lite osäker, lite opålitligt, lite bedrägerier och opålitligt. Men sen när Gud fick verka färdigt med honom så ser vi av de sista 17 åren av hans liv vilken välsignelse han blev till. Vi ska aldrig ge upp. Gud får ibland arbeta länge med oss. Men han har sin avsikt med våra liv. Och han som har börjat ett gott verk, han ska fullborda det in till Jesu Kristi dag. Vad vi också märker med Jakob när vi läser om honom, det är den naturliga människans framträdande plats. Ni vet, den gamla människan, den är död, den är korsfäst med Kristus Jesus. Men det finns någonting av den naturliga människan. Det här med vår begåvning. Med vårt sätt att vara, med vår utrustning. Det här är naturliga hos oss som så lätt får dominera. Och risken är att det också får dominera i vårt andliga liv. Och i vår tjänst inför Gud. Det är mycket allvarligt. Grunden är lagd. Det skriver Paulus i första Korinthierbrevets tredje kapitel. Och den som redan finns och den grunden är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Alltså det här tycker jag är en bild av den naturliga människan. Grunden finns. Jesus Kristus. Vi är frälsta. Vi har tro på honom. Men innan Gud riktigt får greppet om våra liv så är den naturliga människan som behärskar oss. Som spelar en framträdande roll. Och det är just det som vi ser så klart och tydligt här hos Jakob i hans liv när vi läser om honom. Vi finner här först hur han var. Och så läser vi om hans fostran och hans förvandling. Här möter vi, precis som vi mötte hos Abraham, att han ville hjälpa Gud. Jakob var medveten om löftet. Det hade säkerligen hans mor som han hade goda relationer till talat om för honom. Den ena stammen ska vara den andra övermäktig. Och den äldre ska tjäna den yngre. Och Jakob var yngst. Och han visste, det är jag som ska bli herre. Det är jag som ska härska. Det är mig Gud har utvalt. Det är här som löftet finns. Men vi ser här att han kunde inte låta sig nöja med vad Gud hade sagt. Utan han började gripa in själv i skeendet. Och så kommer det här som är en sån dyster fläck i Jakobs liv. Det stora bedrägeriet. När 27 kapitlet. När Isak säger, se jag är gammal och vet inte när jag ska dö. Så ta nu dina jaktredskap, ditt koger och din båge och gå ut i marken och jaga villebråd åt mig. Laga sedan till åt mig en smaklig gräff, en sådan som jag tycker om. Och bär in den till mig till att äta för att min själ må välsigna dig innan jag dör. Så sa Isak till sin äldste son Esau. Men Rebecka hörde hur Isak talade till sin son Esau. Och medan Esau gick ut i marken för att jaga villebråd till att föra hem, sade Rebecka till sin son Jakob. Se, jag har hört din fader tala så till din broder Esau. Hämta mig villebråd och laga till åt mig en smaklig grätt för att jag må äta och sedan välsigna dig inför Herren innan jag dör. Så hör nu vad jag säger min son och gör vad jag befaller dig. Gå bort till jorden och hämta mig därifrån två goda killingar, så vill jag av dem tillaga en smaklig grätt åt din fader, en sådan som han tycker om. Och du skall bära in den till din fader till att äta, för att han må välsigna dig innan han dör. Men Jakob sa till sin moder Rebecka, min broder Esau är ju luden och jag är slät. Kanske tar min fader på mig och jag blir då av honom hållen för en bedragare och skaffar mig förbannelse istället för välsignelse. Då sade hans moder till honom, den förbannelsen må komma över mig min son, hör nu bara vad jag säger och gå och hämta dem åt mig. Och så vet vi hur det gick till, och han gick in till sin fader i den 18 versen och säger, min fader, han svarade, vad vill du, vem är du min son? Då sade Jakob till sin fader, jag är Esau din förstfödde, jag har gjort som du sade till mig, sätt dig upp och ät av mitt villebråd för att din själ må välsigna mig. Men Isak sa till sin son, hur har du så snart kunnat finna något, min son? Herren, din Gud, skickade det i min väg, svarade han. Då sa Isak till Jakob, kom hit min son och låt mig ta på dig och känna om du är min son Esau eller inte. Och Jakob gick fram till sin fader Isak, och när den hade tagit på honom sade han, rösten är Jakobs röst, men händerna är Esaus händer. Och han kände inte igen honom, till hans händer var ludna som hans broder Esaus händer. Och han välsignade honom. Men han frågade, är du verkligen min son Esau? Han svarade, ja. Och så läser vi då i den 27 versen, eller 28 versen, hur han välsignar honom och ger honom all den välsignelse som han kunde önska. Ja. Varför gjorde Jakob så här? Och Rebecka? Jo, de hade inte tillräckligt med tro på Gud. Om Gud har beslutat att något ska ske, då sker det. Det står så här hos profeten Jeremia, det 43 kapitlet, 13 versen. När Herren säger, när jag vill göra något, vem kan då avvända det? Ingen kunde ha stoppat den här utvecklingen att den äldre skulle tjäna den yngre. Men Jakob var så ivrig så att han fick lov att hjälpa Gud. Kanske, och det här är något skrämmande, kom det in en hedisk tanke hos honom. Kanske han tänkte, jag är Guds favorit. Han ska hjälpa mig vad jag än gör. Och så tillät han sig detta fruktansvärda bedrägeri. Hör du, min vän. Gud ändrar aldrig på sina moraliska lagar. Han är mån om det rätta under alla förhållanden. Och när jag läste det här så satt jag idag på morgonen och gjorde lite anteckningar om just det här uttrycket som vi inte finner i Bibeln, som kanske fanns där. Jag är Guds favorit och Herren ska hjälpa mig. Ett förlitande på Guds beskydd som tog sig sådant uttryck att han gick över sina befogenheter. Och då drar jag en parallell för att vi ska få vår undervisning så där tillgänglig för oss i nuet. Att risken är att vi kan komma i en liknande situation. Jag ska vara så här öppen, så jag ska beröra min egen ställning som pastor. Jag tror att det är Gud som har ställt mig här i Citykyrkan. Och det är kanske en del andra som tror också. Det var därför jag blev kallad hit. Och det är första steget att jag kom hit. Jag svarar ja på kallelsen och hamnar här. Och då är jag i Guds vilja. Det är första steget. Men hur är det med det andra steget? Här kan inte jag säga, här har Gud placerat mig och nu är jag säker. Jag kan göra vad jag vill. Men det kan jag inte. Jag måste hela tiden fråga Gud efter nästa steg och nästa steg. Och vad jag ska göra. Och ni vet, man kan missbruka en andlig auktoritet och ett andligt ämbete alldeles fruktansvärt. Genom att mena att jag är den jag är och jag gör precis som jag vill. För att om jag är i Guds vilja idag, så är inte det garanti för att jag är det imorgon. Jag kan komma ur Guds vilja. Därför måste man hela tiden i ödmjukhet fråga efter Guds vilja. Vad vill du, Gud, med mitt liv? Och vad vill du med min tjänst? Och vad vill du med mitt andliga ämbete? Här talar jag nu till mig själv. Och känner du att du vill ta del av det, så gör det verkligen. För det är viktigt att vi ser på detta, hur vi bevaras i Guds vilja och i vår ställning. Och Jakob, när han hade gjort det här, ja, det blev ju bra, men någon har sagt, läste jag här i en kommentar, att han hade föga glädje i livet. Även om Gud fick göra stora ting med honom. Men läs om honom. Han levde under sin broders hot. Han var utsatt för Labans bedrägeri. Han fick fly i hemlighet. Hans söner förorsakade honom mycket lidande. Och han dog som en främling i Egypten. Och så var hans liv dystert. Men i denna situation så griper Gud in. Och då läser vi om hans dröm i Betel. Och det står i det 28 kapitlet. Och jag tror jag citerat förr någon gång, när vi hade en sån här bibelläsningsplan, så var det någon som sa att ja, de här söndagsskolberättelserna känner man igen. Men det är roligt att veta det där som står mellan dem också. Det här är ju en sån där typisk söndagsskolberättelse om Jakobs stege och hans dröm. Och den behöver vi kanske inte läsa, men vi vet att där låg han med av stenarna på platsen, gjorde han en huvudgärd och lade sig att sova där. Och där hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden och dess övre ända räckte upp till himlen. och Guds änglar steg upp och ned på den. Och se, Herren stod framför honom och sade: jag är Herren, Abrahams, din faders Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och din säd. Och din säd ska bli som stoftet på jorden. Och du ska utbreda dig åt väster och öster och norr och söder. Och alla släkter på jorden ska bli välsignade i dig och din säd. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Ty jag ska inte överge dig till dess jag har gjort vad jag har lovat dig. Jag hoppas att du riktigt lyssnade till det här och följde med i texten. Alltså, det är ju något så fantastiskt. Att det verk som Gud har begynt, det ska han fullborda in till Jesu Kristi dag, skriver Paulus i Filipperbrevet. Och här möter vi precis samma sak. Gud började ett verk. Och Jakob var silla åt, men Gud lämnade honom inte, utan Gud kommer till honom där. Det var som Gud inte kunde tala direkt till honom där, utan han fick lov att tala till honom i en dröm. Och därför att han var helt upptagen av sina egna planer. Men innerst inne så fanns det av ett andligt behov hos Jakob. Och detta andliga behov såg Gud till och gav honom andliga upplevelser. Och det finns många människor som inte är gudfruktiga som ändå får andliga upplevelser. För innerst inne finns det ett andligt behov. Och därför kan man få sådana här upplevelser. Du har sådana exempel. Men vad det här lär oss framför allt, det är att Gud inte lämnar oss. Om du tycker att du har misslyckats, du har gjort fel, det har gått snett i ditt liv, så kom ihåg att Gud lämnar dig inte, utan han ska fullborda verket i ditt liv. Han kommer att gripa in i skeendet gång efter annan för att hans plan ska fullbordas i ditt inre. För han hade inte kunnat utnyttja välsignelsen som han hade lurat till sig. Han fick ju lov att fly. Och så kommer han då till Labans hem. Jag uppehåller mig lite grann vid den här drömmen först. Det är ganska intressant att Gud uppenbarar sig för honom just där. På en helt vanlig plats. Det var inte i en helgedom. Det var inte i det gudfruktiga hemmet. Utan det var när han var på flykt som Gud uppenbarade sig för honom. Och jag skulle vilja betona det där. Hur Gud uppenbarar sig för människor på de mest vanliga platser. Mose, han var i öknen och vaktade fåren och kom till en buske, och där uppenbarade sig Gud för honom. Just där. Lärjungarna, de stod där vid sjöstranden. Kanske till och med hade gått ut en bit i sjön och stod och sköljde sina nät. Och då hände det någonting. Just där så uppenbarade sig Herren för dem. Och kom ihåg att Herren kan uppenbara sig för dig var du än befinner dig. Men jag vill betona att du ska komma till helgedomen för att också där möta Herren. Jag tror Gud ger oss såna här fina kyrkor och fina lokaler och fina församlingar att mötas med för att vi där ska vara och möta Gud. Jag tror att vi skulle behöva ett uppvaknande i hela kristenheten så att vi kunde lära oss att helga Herrens dag. Vi skulle behöva ett uppvaknande. Tänk om våra kyrkor var lite besökta de är egentligen. Om man tänker på så många kristna där. Vi har ju väldigt mycket folk i den här kyrkan på söndag förmiddagarna. Det tackar vi Gud för. Det är mycket folk på onsdagskvällarna också. Men det skulle vara många, många mer. Om alla kristna praktiserade åtminstone en gång under söndagen gå till helgedomen för att möta Gud. För att avskilja någon tid på Herrens dag för att vara med Herren. Så kan Gud möta oss i helgedomen, men så möter han oss också mitt i en profan omgivning. När Jakob vaknade upp ur sömnen så sa han: Herren är sannligen på denna plats, och jag visste det inte. Och han greps av fruktan och sade, detta måste vara en helig plats. Här bor förvisso Gud, och här är himlens port. Varför kände han fruktan? Ja, Adam säger efter fallet i Edens lustgård, när jag hörde dig komma blev jag förskräckt. Synden i människans liv skapar fruktan. När du inte har klart med Gud, då kommer rädslan in i ditt liv. Men när du får din sak klar med Gud, då behöver du inte leva i fruktan. Vi hade det som en predikotext här en söndagkväll för någon tid sedan. Fruktan, rädsla är människans största fiende. En av de största. Men det finns befrielse ifrån det. För man behöver Gud när man är i en sådan situation. Och det var det som Jakob fick uppleva här. Nu kommer någonting intressant att tänka på. Vad säger Gud till denne bedragare? Vad säger Gud till denne lögnare? Ja, han talar om löften. Ser framåt om vad som ska ske. De här löftena som vi upprepade flera gånger när vi läste om Abraham. Gång efter annan. Här kommer det igen. Nu är det knutet till en annan person. För Abraham fick löftet till dig och dina efterkommande. Och här var efterkommande, sonsonen. Och här förnyades löftet till honom. Och här ser du Guds väsen. Hur Gud är. Ingen förebråelse. Ingen kritik. Ingen tillbakablick. Hör Jakob, det var allt ganska illa du handlade där borta när du lurade din bror. Och lurade din far och ljög för honom. Tänk så du har burit dig åt. Gud har inget intresse av att rota i gamla synder. Och se tillbaka på sånt som har varit. Det är vi människor som har. Vi vill gå till botten. Vi vill rota i det där som har varit. Och vi håller på att syssla med det förflutna så det kan knäcka oss. Men Gud gör inte det. Gud, han vill att vi ska se framåt. Gud vill att vi ska se framåt välsignelser som han har i beredskap. Gud vill att vi ska öppna vårt sinne för nya världar, nya visioner, nya drömmar, nya initiativ och nya välsignelser som han har i beredskap för oss. Så må vi ha mer av Guds sinne i kontakten med varandra. Inte syssla med begångna oförrätter och sånt att vi blir förorättade. Inte syssla med gamla synder, utan se framåt mot vad Gud vill göra. Från den här stunden så var Jakob på ett speciellt sätt i Guds, var Jakob på ett speciellt sätt i Guds hand. Men han var fortfarande ganska mänsklig. Och Jakob i vers 20, och Jakob gav ett löfte och sade, om Gud är med mig och bevarar mig under denna resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att klä mig med så att jag kommer i fri tillbaka till min faders hus, då skall Herren vara min Gud. Det var egentligen oerhört egoistiskt, lågt tänkt. Om Gud ger mig det och det och det och det och det och det, då ska jag vara generös tillbaka och han ska få vara min Gud. Det var den där naturliga människan fortfarande. Att ha upplevt så mycket av Gud men ändå leva kvar i det här. Men när Gud ger löften, då är det inte om det och det, då ska jag göra så och så. Utan Guds löften som han gav här, de uppfylldes fortare för Jakob än när de gavs till Abraham och när de gavs till Isak. Och Gud hade en plan med Jakob, hurdan han än var. Och Gud har en plan med dig och mig. Även om andra människor skulle anse att vi vara odugliga och mindre gudfruktiga och ha en mängd fel på oss, Så Gud har en plan med vårt liv. En plan med ditt liv som enskild. Och jag önskar att du, och jag också, kunde utbedja oss förvissning om vad Gud vill med vårt liv. Och vi kunde leva målmedvetet med den inriktningen att Gud skulle få fullborda verket i våra liv. Och den här upplevelsen, det var en stark upplevelse för Jakob. Den talade han med Josef om. Och den följde honom i hela hans liv. Och så läser vi det 29:e kapitlet. Hur han kommer till Labans hem i Haran. Har du läst det 29:e kapitlet? Det skildras ganska enkla händelser i ett hem, i en familj. Det händer ju mycket ute i världen. Med stora riken och mäktiga furstar, väldiga konungar och stora ting som skedde. Men Gud ger oss en beskrivning av vad som hände i en familj. En enkel familj. Det visar att Gud är intresserad av den enskilde. Han är intresserad av dig personligen. Och han är intresserad av din familj. Och Gud har en plan med dig personligen och han har en plan med din familj. En plan med dina barn, en plan med din omgivning, en plan med ditt arbete, en plan med din uppgift. Och det är Gud intresserad av. Jag har börjat prenumerera på en ny tidskrift. Måste se till att man följer med lite grann. Det heter Illustrerad vetenskap. Och idag på morgonen så hann jag läsa lite grann i den där. Och då var det då om en planet som nu om några år ska komma nära jorden igen. Det hände bara vart 78:e år. Och så talades det om hur många miljarder mil det var, vilka avstånd det var och allt sånt där. Och vilka förväntningar man hade på det här och det skulle kunna vara med och ge ljus över världens uppkomst. Och när jag läste det där och försökte sätta mig in i den där artikeln, då såg jag bara det där väldiga som Gud har gjort. Det väldiga. Och så hade jag just läst om när Jakob var hos Laban i Haran. Och denne Gud som hade gjort de här stora planeterna, för då har han gjort. Och planerat det så med sån precision, så var 78:e år så kommer den där planeten just att komma så nära jorden som den kan göra. Och som håller hela detta universum i sin hand. Han är intresserad av Jakob som är hos Laban. Och han är intresserad av Elon Svanell som hade en skön morgon. En litet kryp i detta stora universum. Så stor är min Gud. Som skapat allt detta oändliga, allt detta väldiga. Men så är intresserad av mig personligen. Och intresserad av Jakob. Och intresserad av dig, vad du än heter. Och vill göra något i ditt liv. Här hände sånt som inte hade behövt ske. Det var ju mycket positivt. Det var ju här han fick sina fruar. Men han upplevde att han blev bedragen. Precis som han hade bedragit andra. Lagen om sådd och skörd. Där har vi en intressant aspekt. Gud är så god. Gud är generös. Gud är stor. Men hans moraliska lagar ändras inte. Lagen om sådd och skörd, den finns. Gud hade sin hand med Jakob, men han fick skörda vad han hade sått. Han hade bedragit och han blev bedragen. Det är därför vi inte kan komma in i något slags övermod, att vi skulle vara Guds favoriter och kunna handla hur som helst, och att Gud skulle se mellan fingrarna på dina och mina bedrägerier och felsteg och synder och tillkortakommanden. Vi måste leva vårt liv med ansvar för vad människan sår. Det ska hon också skörda. Här kom han från rikedom till fattigdom. Först var han gäst, men det dröjde inte länge förrän han blev tjänare. Ja, han skulle få betalt, men det var ganska svårt att få ut betalningen. Tjänare skulle han bli. Guds namn nämns inte i Haran. Men så läser vi den 31 kapitlets vilken vers det nu var. Jo, tredje vers. Där finner du något märkligt. Och Herren sade till Jakob: vänd tillbaka till dina fäders land och till din släkt. Jag ska vara med dig. Här hade han levt i en märklig atmosfär med lite lurendrejeri och knep och sånt där och skaffa sig rikedom. Men så kommer Gud och talar till honom igen. Eller för första gången i det här sammanhanget. Det var hans mamma som hade skickat bort honom hit till Laban. Men det var Herren som skickade honom där ifrån. Och när han då börjar sin vandring hemåt, så kommer han till platsen Peniel, där han, vi läser i det 32 kapitlet, där han brottas med Gud. Vi läser i den 24 versen: då brottades en man med honom tills morgonrodnaden gick. Ja, Jakob, han hade hela tiden ett liv med konflikter och strider och sådär. Ja. Isak, han hade det lugnt och fridfullt. Pappa skötte ju allting. Pappa ordnade med att han skulle få en hustru. Och pappa ordnade med det ena och det andra. Men Jakob, han kom in i konflikter och strider och svårigheter. Allting var svårt och Isak, han hade det mesta lätt vad han skulle göra. Men det var väl för att det tog ganska lång tid för Gud att komma till rätta med det oslipade och hårda jaget hos Jakob. Och ingen av oss kan bli någonting om inte Gud får fostra oss. Om inte han får göra någonting. Och så länge vi lever så ansätts vi av vår gamla natur. Och Gud kanske får hålla på länge innan vi kommer till rätta med den. Något hade hänt med Jakob. Vi läser i det 31 kapitlet, den 54 versen. Och Jakob offrade ett slaktoffer på berget och inbjöd sina anhöriga att hålla måltid med sig. Nu offrade han. Nu hade han fått behov av Gud. Tidigare hade han önskat att Guds vilja skulle ske därför att det behagade honom och passade honom. Jag ska bli den främste. Jag ska regera. Måtte Guds vilja få ske. Han ville ha Guds vilja men inte Gud själv. Det är du. Så kan det vara med oss ibland. Vi vill ha det Gud vill ge. Men vi vill inte ha Gud själv. När vi talade om Abraham så sa vi att det var inte Isak som Gud ville ha, utan det var Abrahams hjärta. På samma sätt är det viktigt att vi vill ha Gud själv. Och Guds plan, så att Gud blir livet i vårt liv. Och att det inte bara rikedomarna och välsignelserna som Gud ger som vi vill ha. Det var det Jakob ville ha tidigare. Men nu hade det väckts i hans inre ett behov av Gud. Och det tog sig uttryck i att han offrade till Gud. Han var förskräckt inför mötet med brodern. han ville imponera på honom. Och samtidigt så ville han skydda sig själv lite grann. Därför att han var inte riktigt övertygad om att Gud ändå skulle hjälpa honom. Och därför så delade han upp hela den där egendomen han hade. Så han skulle liksom vara lite garderad på allt sätt. Hans tro var svag. Och vi har hans bön här i det 32 kapitlet, den 9 versen. När Jakob börjar bedja: min fader Abrahams Gud och min fader Isaks Gud, Herre, du som sade till mig: vänd tillbaka till ditt land och till din släkt, så ska jag göra dig gott. Jag är förringad till all den nåd och all den trofasthet som du har bevisat din tjänare. Jag hade inte mer än min stav när jag gick över denna Jordan, och nu har jag förökats till 2 skaror. Rädda mig undan din broder Esaus hand, för jag fruktar att han kommer och förgör mig utan att ens skona mödrar och barn. Du har själv sagt: jag ska göra dig mycket gott och låta din säd bli som havets sand, som man inte kan räkna på grund av det stora mängd. Och han stannade där den natten. Märker vi en annan attityd hos Jakob. Det hade hänt någonting med honom. Nu var han i behov av Guds hjälp, och då bad han. Det stod här att en man brottades med honom tills morgonrodnaden gick upp. Det var Gud som brottades med Jakob och inte tvärtom. Det var Gud som ledde honom till Peniel, där han kunde röra vid honom. Och Gud kanske ibland för oss till platser där vi får uppleva en kampfylld situation, bara för att Gud ska få röra vid oss. Och då ser vi att brottningens mål, det var att försvaga honom, så att han inte skulle, för att använda uttrycket, sticka upp igen. Han hade gång efter annan visat den där attityden att han var lite kaxig av sig, va? Lite stor och lite märkvärdig. Men målet var här att Gud riktigt skulle få grepp om honom, så att hans egen kraft skulle bli försvagad. Och när denne såg att han inte kunde övervinna Jakob, gav han honom ett slag på höftleden, så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och mannen sade: släpp mig till morgonrodnaden går upp. Men han svarade: jag släpper dig inte med mindre du välsignar mig. Då sade han till honom: vad är ditt namn? Han svarade: Jakob. Han sade: du skall inte mer heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Då frågade Jakob och sade: låt mig veta ditt namn. Han svarade: varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Ett slag på höften. Vet du vad det betyder? Jo, höften är kroppens starkaste del och symboliserar vår största naturliga styrka. Det där förstod du att jag hade slagit upp någonstans, så fint formulerat som det var. Men man kan ju inte veta allting själv. Höften är kroppens starkaste del och symboliserar vår största naturliga styrka. Vad var det jag talade om? Jo, jag talade om naturliga människan hos Jakob som kom fram. Det där med vad han själv kunde prestera, den egna styrkan. Men här fick han ett slag på höften. Så linkade han vidare in i lägret. Och då var hans egen kraft krossad. Den kraften som är den naturliga kraften, den måste försvagas. Ärgirighet, skryt, häftighet, egenkärlek eller vad det nu kan vara. Vi har alla en sån där stark punkt, eller kanske det kallas svaghet. Använd vilket uttryck du vill. Men det är viktigt att vi upplever vårt beroende av Herren att vår naturliga människa får sin rätta placering underordnad Gud. Och det är då Gud kan använda oss. De här andliga välsignelserna som vi får, de är inte för att vi ska förhäva oss, utan de är för att Gud ska få mer grepp om oss och kunna fortsätta att verka i våra liv. Och jag tror, om vi nu ska inte bara tala om Jakob utan tala lite om oss själva, att vi kanske behöver få upp våra ögon så att vi ser centret för vår naturliga kraft. Så den här Gud har fått röra vid det som vi kommer att bära frukt. När det där som är ett centrum i ditt liv för din naturliga kraft, den naturliga människans dominans, får upp ögonen för vad det är. Egen kärlek, stolthet, häftighet, girighet, vad den kan vara, det som dominerar ditt liv och mitt liv. När vi får upp våra ögon för det och kan överlämna det åt Gud, och Gud får kontroll över det, det är då som vi kan bära frukt. Ibland så kan det ju vara så att vi vill tala om våra egna andliga upplevelser på ett sätt så att jaget kommer fram. Det kan ju vara så också. Gud hjälper oss att också i andliga upplevelser, vi talar om det i ödmjukhet. När Jakob var svag så att han ingenting förmådde, då kunde Gud ha övergett honom. Ha, nu kan du ligga där. Han välsignade honom där. Halleluja. Och vad fint! När han var som mest till intet gjord, han välsignade honom där. Hur gick det med Esau? Han var en förste. Det gick bra för honom. Medan löftets man hade levt i fattigdom och träldom hos morbror Laban. Och blivit utsatt för bedrägeri. Och kommit rädd och bävande sin broder till mötes. Det var löftets man. Men det var hans synd som gjorde honom ödmjuk. All kraft var borta. Och när han nu möter Esau så möter han honom i ödmjukhet. Den som vi förorättat kommer alltid att presentera Gud för oss. Och påminna oss om vår relation till Gud. Och när vi möter dem så möter vi Gud. Och vi är under domen så länge vi inte har gjort upp med den som vi har förorättat. Vi läser om att han kom till Sikem. Men där blev han inte kvar, utan han fortsatte till Betel, för där ville Gud ha honom. Och där hade Gud uppenbarat sig för honom och talat om att det var det landet han skulle få. Vi läser också hur han kommer till Hebron. Hebron som betyder gemenskap. I Sikem, där talas det om Israels Gud. Men när han kommer till Betel, då står det om Betels Gud. Då hade det blivit en större inflytande från Gud. Från individualism till gemenskap. Han hade kommit till Hebron, gemenskap, ömsesidigt beroende. Han var beroende av Gud. Och så länge vi är i ett kötsligt väsende, då är vi inte så där beroende av den andliga gemenskapen, som vi sätter värde på den. Det är bekvämt att gå ensam. Men när man kommer rätt i sitt förhållande till Gud, då skapar det ett behov av gemenskapen. Och när vi fortsätter nu under den kommande veckan fram till nästa onsdag och läser från den 37:e kapitlet och framåt, då har vi den ljusaste delen av Jakobs historia. Under de sista 30 åren av sitt liv, då var han full av nåd, denne bedragare som Gud fick sin hand på.
med.
Och jag inbjuder dig att vara med och läsa de återstående kapitlen från det 36:e eller 37:e till och med det 50:e om Josefs intressanta, spännande levnad. Tack Herre att ditt ord ska få komma till våra hjärtan så att det kan bära frukt och att vi kan gömma det där och att det kan få vara oss till vägledning och att vi kan lyssna så du får tala till våra hjärtan och att du får lyckas med våra liv så att vi kan bli sådana som du vill att vi ska vara. I Jesu namn. Amen.